Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 11. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Fia Sundevall som är doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Hon har forskat på genus och försvarsfrivillighet och där sett hur könsgränser ständigt utmanats över tid i och med att kvinnor har fått tillgång till fler och fler befattningar i försvarsmakten. Och där Lottakåren har varit en drivande faktor bakom den utvecklingen. Jag ska också säga att det här samtalet spelades in innan regeringens beslut om att återinföra värnplikten togs. Men häng med på en spännande historieresa. Välkommen Fia till Lottapodden.
Tack.
Kan inte du bara börja med att berätta lite om vem du är?
Ja, jag heter Fia Sundevall. Jag är doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och har disputerat på en avhandling som handlar om försvarsfrivilligt arbete i Sverige från 1800-talet och fram till att officersyrken öppnade på 80-talet. Och i den så har Lottarörelsen då en ganska stor framträdande roll.
Och vad är det i det här som har engagerat dig? Varför har du skrivit om just det här?
Det började faktiskt när jag läste internationella relationer som grundstudent på universitetet. Mm-hmm. Och det var den första kursen jag läste på universitetet som inte hade ett genusperspektiv. Mm-hmm. Och då framförallt det säkerhetspolitiska momentet triggade mig till att se, kan man inte analysera säkerhetspolitik ur ett genusperspektiv? Och i kombination med att jag tidigare hade läst då ekonomisk historia, där jag hade läst mycket om genusarbetsdelning, alltså hur arbetet har organiserats efter föreställningar om kön, så började jag rota lite och ramlade bland annat in på Lottarörelsen och frågor om försvarsarbete generellt.
Ja, just det.
Så där började det faktiskt redan på i grundnivå på universitetet.
Mm-hmm.
Och sen blev jag då antagen till forskarutbildningen med en projektidé om att jag skulle skriva om officersyrkenas öppnande.
Mm.
Där jag hade en idé om att det kanske på något sätt skulle kunna kopplas till det försvarsfrivilliga arbetet. Men det utkristalliserade sig med tiden att det försvarsfrivilliga arbetet verkligen var en viktig del i den processen.
Vad spännande. Så vad var det, nu när du liksom har gjort en avhandling, vad var det du kom fram till?
Ja, det som jag såg var tidigare när man har tittat på just officersyrkenas öppnande, så har man börjat i den politiska processen på 70-talet. Mm. Och så har man tittat liksom, vad kom utredningarna fram till och så vidare. Men jag menar att man måste se den utvecklingen på 70-talet i en längre historisk process av liksom ständiga utmananden av könsgränser inom försvarsarbetet.
Okay.
Det börjar då i slutet av 1800-talet med Röda Korssystrar, ett kvinnoförbund inom det som då hette någonting annat men sen blev Svenska Röda Korset. Som ville utbilda helt enkelt kvinnor till krigssjuksköterskor. Någonting som man i samtiden ansåg var helt oacceptabelt. Även om Florence Nightingale var ganska känd så tyckte svenska politiker och andra att vi kan inte ha kvinnor i fronten helt enkelt. Men efter en 30 år så där så hade den idén om kvinnliga krigssjuksköterskor blivit lite av en norm vad gäller kvinnors försvarsarbete. Då ansågs det fullt rimligt. Och då kom nästa gräns. Då kom det en organisation som samlade in pengar till bland annat till vapen och annat. Och då ansågs det att nej, men ni borde bli krigssjuksköterskor istället. Ni kan inte hålla på med sånt här. Och sen har det fortsatt på det här sättet. Och på 20-talet då när Lottarörelsen bildades så fanns det en idé om att kvinnor i uniform på fälten, det kan vi inte acceptera om det inte är en sjuksköterskeuniform.
Just
det. Och sen har man hela tiden, var tionde, tjugonde år så har någon ny gräns liksom tänts eller passerats. Och där då kvinnliga officerare blev på något sätt en av de sista gränserna.
Just det. Och vad är det som har gjort att de här gränserna faktiskt har kunnat flyttas?
Alltså det är väldigt många olika aspekter. Det är dels förstås en internationell utveckling där man ser att det på olika ställen i världen sker liknande förskjutningar. Att man i Sverige kunde peka på att till exempel i England så har man kvinnliga bilkorister. Varför ska vi inte kunna ha det i Sverige? Florence Nightingale till exempel ett annat sådär. Vad gäller Lottarörelsen så var det ju Lotta Svärd i Finland som man pekade på. Som var en ganska känd organisation redan i Sverige när Lottarörelsen rörelsen bildades här. Så att då kunde man just peka på det, att i Finland så har den här organisationen tagit sig en speciell roll. Vi ska göra samma sak. Och sen har man i kombination med att man har krävt sin plats, men också att människor har vant sig efter ett tag. Det går några år och sen blir det någonting som anses mer eller mindre självklart. Och där kan man till exempel titta på luftbevakerskorna under andra världskriget. Något som ju var helt otänkbart 1938. Ja, och som 1940 plötsligt görs om och sägs att det är en passande kvinnouppgift. Så där ser man också hur extrema omständigheter som krig kan förskjuta de här gränserna mycket snabbare än under fredstid.
Ja, just det. Som lite kombination av att kvinnor själva har velat ta plats och precis. Att naturligtvis saker i omvärlden har påverkat.
Exakt. Ah. Men också, menar jag, den civila arbetsmarknaden. Vi ska komma ihåg att under mitten av 1900-talet så sker ju stora förändringar vad gäller liksom kvinnors politiska, ekonomiska, sociala medborgarskap. Kvinnor får rösträtt på 20-talet, får rätt till att jobba i statlig tjänst på 20-talet, och sen fortsätter det med olika steg. Och efter andra världskriget då, så är det ju de sista så kallade manliga yrkesmonopolen som utmanas. Det är polisen och så vidare. Och då blir ju då försvaret det allra sista. Och något som det också har varit konflikt omkring under hela 1900-talet.
Just det. Och det var ju flygvapnet ute väldigt tidigt och ville just ta hjälp av kvinnor.
Precis, det var ju faktiskt flygvapenchefen som tog upp det här som en idé på 60-talet. Det var helt enkelt arbetskraftsbrist inom flygvapnet. Samtidigt, och här kommer ju då lotterna in igen, så hade flygvapenchefen en väldigt god erfarenhet av kvinnor inom sin försvarsgren. Det fanns ju oerhört många flyglottor. Och anledningen till att det fanns så många flyglottor har i sin tur delvis att göra med att luftbevakningen efter andra världskriget fördes över till flygvapnet från armén. Och det var så pass många lotter då inom luftbevakningen. Så flygvapenchefen helt enkelt föreslog att man skulle utreda den här frågan internt. Är det möjligt att anställa kvinnor i den här typen av befattningar? Och fann då att det var inte det. Därför att kvinnor måste först göra värnplikt eller motsvarande utbildning. Och eftersom den motsvarande utbildningen inte fanns, den fanns ju bara inom värnplikten, så möjliggjordes inte det. Men då anhöll han till regeringen om att regeringen skulle utreda frågan närmare. Och sen var det i rullning, så att säga.
Just det. Så då fick anhöll han till regeringen om att de skulle utreda. Vad hände sen då?
Då la man det här på en utredning som redan var igång. En så kallad värnpliktsutredning som det tillsätts lite sådana då och då som ska utreda frågor om värnplikten. Och de var inte så glada över att få det här i knät. I deras interna kommunikation som jag har hittat i arkiv så uttrycks det ganska tydligt att det här är en fråga de tycker både är ointressant och ingenting man egentligen vill ta i. Så det kanske inte var så oväntat då att de kom fram till att nej. Plus att det fanns en idé just då om att det gick inte att ge kvinnor tillträde till det här om de inte gjorde värnplikt. Alltså man kunde inte föreställa sig en frivillig väg till militär utbildning. Och att låta kvinnor göra en militär värnplikt, det fanns liksom inte på kartan. Det kunde man inte ens föreställa sig på den här tiden. Så att utredningen kom fram till att nej, det går inte. Möjligen skulle man kunna i framtiden fundera över om det finns en annan väg. Men då var allting redan igång. Då var det bland annat Lottarörelsen och tillsammans med Fredrika Bremerförbundet som sa att nej, nu har faktiskt ett stort gäng med män, för det var också bara män i den här utredningen, utan att ens prata med de kvinnliga frivilligorganisationerna, fattat ett beslut om våra möjlighet att göra vårt intresse till vårt yrke, som man uttryckte det i Lottarörelsen. Och lotterna visste ju att det fanns kvinnor inom egna organisationen också som var intresserade av att bli yrkesmilitärer. Så man krävde helt enkelt svar av regeringen. Ska det tillsättas en ny utredning? Och bland annat ordnades det på SVT en slags debattprogram där lotternas vice ordförande Kristin Barke var med och ställde Olof Palme till svars, och där han på stående fot indikerade att ja, det ska nog bli någon typ av utredning.
Härligt.
Och några dagar efter så tillsätts det faktiskt inte en utredning utan en beredning. Det vill säga nu var inte frågan längre ska det bli utan hur ska det gå till. Och i den beredningen satt Kristin Barke. Hon blev en av de sakkunniga. Så att Lottarörelsen hade ju på så sätt en person rakt in i den här kommittén. Och de utredde då helt enkelt hur ska det gå till, hur ska man kunna öppna. De var dock lite låsta för att de hade fått i direktiven, alltså de formuleringar som styr hur kommittén ska arbeta, så stod det att så kallade stridande uppgifter måste uteslutas.
Mm.
Och det var ju bara det att det fanns ingen ordentlig definition av vad som var stridande uppgifter. Så det här blev ju en fråga som utredningen fick jobba ganska mycket med. Hur ska vi definiera stridande kontra icke-stridande? Och eftersom de var lite låsta, de kunde ju inte bara bestämma sig för att, så som de ville egentligen och som de också uttryckte, att i det totala kriget går det inte riktigt att separera de här. Utan de blev tvungna att göra någon typ av uppdelning lite godtyckligt. Och levererade ett förslag där man då först skulle öppna vissa befattningar inom flygvapnet. Och sen det som man tydligt gjorde klart är att till exempel de stridande men också vissa andra skulle då få vänta. Okay. Men sen rullade det på. 79 så fattade riksdagen beslut om att även stridande skulle kunna öppnas. Mm. Så sen var det i tre steg under 80-talet med ubåtstjänst och stridspilot som det allra sista 89.
Mm. Ja, och 2010 så tog man då beslutet att göra värnplikten könsneutral.
Precis. Och det här är ju intressant, för samtidigt avskaffar man ju också värnplikten i fredstid. Så det är ju en dubbelhet där. Nu ligger det ju ett förslag på att det ska återinföras då och vara könsneutral. Och jag tror ju att det är svårt idag att återinföra en värnplikt som inte är könsneutral.
Absolut.
Det skulle inte, nu har vindarna vänt så pass mycket att det skulle uppfattas som väldigt märkligt. Och nu när Norge också har infört könsneutral värnplikt så tror jag kan inte se att det skulle vara möjligt att återföra en manlig enkönad värnplikt. Och framförallt att fortsätta kalla den allmän när den enbart omfattar män. Mm. För jag har ju studerat era remissvar på 70-talet och hur Lotta Rörelsen förhöll sig då till frågan om yrkesofficerare. Och det som jag fann som egentligen inte var så konstigt, det var ju att Lotta Rörelsen var ju emot en könsneutral värnplikt, men för då öppnande av officersyrkena. Och det här grundas ju till stor del i att man var rädd att Lotta Rörelsen inte skulle finnas kvar. Därför att det inte skulle finnas en roll längre för en enkönad kvinnoorganisation i försvaret. Mm. Om hela liksom det fundamentala i den militära genusarbetsdelningen, alltså att soldaten är man och den värnpliktiga är man, om det föll. Det var en ganska intressant argumentation stundtals, som ibland är lite motsägelsefull, men där man då anar att det är omtanke om den egna organisationen. Och där också anas en oro inom organisationen också vad gäller kvinnliga officerare, att det finns en rädsla att ska alla bli yrkesmilitärer nu, kommer det inte finnas några lottor kvar. Och det där, ja, delvis, man skulle kunna peka på medlemssiffror och säga att ja, de fick rätt, för medlemstalen gick ner. Å andra sidan gick ju medlemstalen ner ändå. Vilket ju kan förklaras med många olika saker. Ett minskat föreningsengagemang i Sverige. Ju längre bort från kriget vi kommer, desto mer minskar medlemstalen. Så jag skulle nog inte säga att det var just den reformen som gjorde att medlemstalen gick ner.
Nej, jag håller med dig. Jag tror att det är en rad av olika faktorer. Och vi ser ju nu när säkerhet är på tapeten igen och pratas mycket om i media, så ökar ju intresset från allmänheten också för frågan.
Ja, och det här ser vi ju också under kalla kriget i Sverige, att plötsligt så ökar ju medlemsantalen igen. Och det är ju i samband med att också militärledningen går ut och säger att vi behöver fler försvarsfrivilliga. Precis. Vi måste fortsätta att stärka vårt försvar, och kalla kriget trappas upp på olika sätt.
Jag tänker grunden för vårt försvar är ju också att alla medborgare vill ställa upp och ge motstånd på något sätt. Oavsett om man går in som frivillig eller som anställd i de formerna som finns idag då. Men att vara medveten om att det faktiskt finns ett hot.
Och det är ju en argumentation som jag ser att Lotta Rörelsen har fört då över tid. Och där man just har pekat på att det är viktigt att alla i befolkningen finns med i det här. Och som också är tydlig under 20-talet när Lotta Rörelsen är ny, och 30-talet när det fortfarande främst är officersfruar inom rörelsen. Dels så hävdar man att man har lite bredare folkförankring än man kanske har. Men man jobbar också ganska aktivt med att bredda folkförankringen och peka på att det är av stor vikt för att en sån här rörelse ska få dels överleva, expandera, men också för att peka då på vikten av att hela folket sluter upp bakom försvarsfrågan.
Mm.
Men det ska ju nämnas där att när Lottarörelsen bildas 24, det är i total motvind politiskt. Mm. Det här är ju under den period när Sverige verkligen rustar ner. Mm. Försvarsbeslutet 25 är ju ett av de mest kända försvarsbesluten vad gäller nedrustning. Och jag har ju dragit slutsatsen att det kanske är där vi kan hitta lite i framgångskonceptet för Lottarörelsen. Att inledningsvis så strömmar kvinnor dit för att det är ett sätt att protestera mot nedrustningen. Mm. Och då är det framförallt kvinnor från högern som var de som var mest negativa till det här avrustningsfrågan. Mm. Som på olika sätt ska visa praktiskt men också ekonomiskt. För från början var ju Lottarörelsen främst en ekonomisk stödorganisation till Landstormen. Man ordnade basarer med mera för att samla in pengar. Så det här var ett sätt att visa att vi behöver Landstormens utbildning. Vi ska samla in pengar som regeringen har skurit ner då på statsbidraget.
Och det som jag tycker är fascinerande också är ju att det är inte ens 100 år sedan.
Nej.
När man sen då börjar göra drastiska nedskärningar igen.
Mm. Mm.
Så att ja, historien
så det
kommer igen.
Det är möjligt att det kommer bli en återgång då med nya medlemmar.
Mm.
Ja, det där är överlag intressant att följa, jämföra. Jag har tittat vid något tillfälle och jämfört eventuella samband mellan försvarsbudgeten och lottornas medlemstal. Och det går att se att när man ökar satsningarna på försvaret så ökar också antalet medlemmar. Och jag tror inte att det finns ett direkt samband mellan de två i övrigt. Utan jag tror snarare att båda reflekterar en ökad osäkerhet kring försvarspolitiska läget.
Och någonstans där är vi ju idag
igen.
Mm. Du Fia, tack så jättemycket att vi fick sitta ner med dig och
tack.
Ha en spännande pratstund om historia.
Mm. Tack så mycket.
Och för mig som Lotta så var det här ett väldigt intressant avsnitt. Just att få lära mig mer om den inverkan som Svenska Lottakåren haft på kvinnors roll i försvarsmakten. Och det är viktigt tycker jag att ha en förståelse för historien för att se hur den har påverkat vårt samhälle. Och extra spännande att se hur normer kring kvinnors deltagande i försvaret av landet har utmanats och förändrats över tid. Och nu har ju regeringen återinfört värnplikten och då har en gräns till passerats. Nämligen i och med att den är könsneutral och både kvinnor och män kommer att kallas in. Lästips hittar du som vanligt på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 23 mars. Och då samtalar jag med Karin Johansson som är handläggare för utvecklingsfrågor på Svenska FN-förbundet om FNs globala mål nummer 5, vilket ju handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen makt. Och om du vill kan du förbereda dig för det avsnittet genom att lyssna på avsnitt nummer 3, som handlade mer övergripande om FNs globala hållbarhetsmål. Och för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!